Ja, dagens datum är 21/8/85 och vi ska använda denna timmen som vi har nu till att ytterligare fördjupa det perspektiv vi hade fram sista timmen igår, detta om kraftgärningar och delaktighet i hela Kristi liv. För att vi hade framme det lite grann att vi måste vara trovärdiga inför den onda andevärlden, inte minst om vi ska gå ut i en befrielsetjänst. Så måste vi själva leva i renhet och lydnad. Det tror jag är så oerhört viktigt. Inte bara för att befrielsearbetet ska lyckas, så att säga. Utan också är vår egen helgelse och rening och vår egen beredvillighet till gränslös lydnad. Det är ett skydd för oss. Om den fientliga andemakten ser våra bristfälliga överlåtelser, så var övertygad om att de kommer att utnyttjas till bristningsgränsen. Din bristningsgräns. Därför är det viktigt att vi är trovärdiga. Inte minst i detta att vi är villiga att gå hela vägen med här in i alla sorters förhållanden. Här kommer det ett uttryck i tankarna för mig. Det här som står i slutet på Apostlagärningarna 5 när de hade pryglat Petrus och Johannes var det. Att de var glada att de hade aktats värdiga att lida för det namnets skull. Här behöver vi få del av verkligen ett nytt sorts tänkande. Aktats värdiga. En sån förmån. En sån ynst. Det här beviljas inte vem som helst. Utan det här är en specialförmån. Tänk om det är så med kristenheten i Sverige idag. Den har inte aktats värdig att lida för det namnets skull. Hepp. Det har däremot våra bröder i Sovjet. Och syster. Men aktats värdig att lida för det namnets skull. Det är inte mycket som blir kvar på sina gamla platser när man tänker efter det hela i det perspektivet, eller hur? Och på något sätt så har det med trovärdighet att göra inte bara inför den onda andevärlden utan också inför Gud. Våra vapen är så mäktiga inför Gud att de bryter ner tankebyggnader och bålverk, säger Paulus. Vad då mäktiga inför Gud? Ska vi stå och skramla inför Guds tron med svärd och sköldar och grejer? Ja, det är nog inte så, utan det handlar om vår trovärdighet inför Gud. Det här som Jesus säger innan han går till sitt lidande. I mig finns inget som hör honom till. Det är naturligtvis en ganska bra variant om man ska gå direkt till attack. I mig finns inget som hör honom till. Varje hållhake som fienden har in i våra liv kommer att utnyttjas. Jag säger detta därför att jag har tyckt mig märka att kristenheten alltid sönderfaller i två delar. Den ena delen är den som söker kraft och den andra delen är den som filar på helgelsen. Jag brukar alltid säga, vad ska du med ratt och bromsar till om du inte har någon motor? Det stod i den gamla körkortsboken när jag tog körkort 1963. Det är först när fordonen kommer i rörelse som risk för trafikolyckor uppstår. Vilket ju är så sant som det är sagt. Alltså först när kraften kommer i rörelse som det verkligen är viktigt med helgelsen. Därför att helgelsen är ratt och bromsar. Det är så att säga manöverorganet när motorn börjar få det hela ekipaget att rulla, va? Det är därför som Paulus talar om kraftens, kärlekens och självbesinningens ande som det står så bra i den nya översättningen. Många har för sig att det blir mycket bättre kraft om man inte har någon självbesinning. Men så är det naturligtvis inte. Visst, utan bromsar kanske du kan få det hela att rulla ännu fortare. Men det dröjer ju inte länge för man ligger i diket. Och det var ju inte dit färden skulle gå. Å andra sidan finns det de som hela livet igenom sitter och jobbar med ratten och bromsarna i en bil utan motor. Och liksom vad det ska tjäna till, det är också lite gåtfullt. Utan vi måste se att det här hänger ihop med vartannat. Vi ska söka kraften. Men vi ska också söka helgelsen, helheten. Detta Guds förvandlande ingripande i våra liv som gör att vi går med honom hela vägen. Därför att i detta finns kraften. I detta finns också helgelsen. Det är att leva i tro. Vi såg också igår, vi läste först andra Korinthierbrevet 4, att vi har skatten i lerkärl för att alla ska kunna se att kraften inte är vår kraft utan Guds kraft. Och Paulus talar om vilka enorma svårigheter han ständigt lever i. Och att det finns ett trots allt över hela hans tjänst. I andra Korinthierbrevet 11 säger han, vill jag berömma mig av något så vill jag berömma mig av min svaghet. Därför den visar att det är inte jag som fungerar utan Guds kraft. Och Jesus säger detsamma i bergspredikan i Matteus 5. Vi behöver inte slå upp det för det är så välbekant. Ni är världens ljus och ni är jordens salt. Människorna ska se era goda gärningar och inte prisa er. Utan er fader som är i himmelen. Hur ska de komma på den tossiga idén? Jo, de ser att det sker sannerligen inte därför att vi är någonting. Utan de ser människor som fungerar i total egen utblottelse och ändå fungerar kraften. Vi som har fattat hur det hela hänger ihop, vi säger att just därför flödar kraften. Men för folk i allmänhet så är det ändå över vår tjänst. Och det är så att säga skäl nummer två till att det här måste finnas. Och Paulus anknyter sedan lite grann till ett skäl nummer tre till att vi på detta sätt måste dela hela Jesus situation. För att kraften och tjänsten ska bli sund. Vi ska titta i andra Korinthierbrevets första kapitel. Där vi läser verserna 8-12. Vi vill nämligen inte lämna er kära bröder i okunnighet om vilken nöd vi fick utstå i provinsen Asien och hur övermåttan svårt det blev för oss, utöver vår förmåga så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom för att vi inte skulle förtrösta på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Och ur en sådan dödsnöd frälste han oss och han skall än vidare frälsa oss. Ja, till honom har vi satt vårt hopp att han allt framgent ska frälsa oss. Också ni står ju oss bi med er förbön och så ska många hembära tacksägelse för oss för den nåd som genom mångas böner har kommit oss till del. Ty vad vi kan berömma oss av och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen har vandrat i Guds helighet och renhet, inte ledda av kötslig vishet utan av Guds nåd, så framför allt i vårt förhållande till er. Han hade varit i provinsen Asien och det här det handlar om hur det gick till i Efesus. Vi läste ju lite grann i Apostlagärningarna 19 igår om att Gud gjorde kraftgärningar av icke vanligt slag genom Paulus i Efesus. Men det dröjde ju inte länge för det small till. Han ska bära ut mitt namn till hedningar, konungar och Israels folk och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för det namnets skull. För att guldsmederna i stan gjorde uppror. Och tog honom till fånga och det blev ett förskräckligt kakalorum. Och det är det Paulus skriver om här. Vi hamnade så i klistret så vi trodde vi skulle stryka med. Vi trodde de skulle ta död på oss. Och det är ju skönt att läsa det. Tycker ni inte det? Paulus, han sitter inte där lugn och värdig och tar emot i tro så att säga. Och tror inte alls att ja, det här kommer säkert att ordna sig. Vi tar bara auktoritet över guldsmederna i den här stan och fördriver andemakterna här. Så sitter vi orubbat bo. Det kommer att lösa sig. Det är inga problem. Nej, han säger vi misströstade. Vi trodde nu är det klipp. Ja, skönt. Vad mänsklig han är, Paulus. Och så säger han, det där, det fyller en funktion i mitt liv. Han är uppriktig också, Karl. För han säger så här att om inte jag ständigt hamnade i så här fullständigt hopplösa situationer där till och med jag själv nästan är på väg att tappa sugen, så skulle jag börja tro att det var min kraft som verkade när jag är kraftgärning. Inte bara det att andra människor skulle börja tro att det var Paulus här som var duktig på något sätt, utan jag skulle tro det själv. Jag skulle börja förtrösta på mig själv, säger. Och alltså för att inte jag heller ska ramla dit och tro att det är något konstigt och märkvärdigt med mig, så måste jag ständigt ha de här svårigheterna som Gud måste rädda mig ur. Jag måste ständigt hamna i situationer där jag liksom känner att åh, nu är det slut. Och så för Gud mig igen. Också för Paulus själv måste det finnas ett trots allt. För han vet med sig att annars dyker den gamle Saulus från Tarsus upp och tar över firman och driver den med utmärkt förtjänst. Han har självkännedom. Han är uppriktig. Han säger precis som det. Och du vet hur han säger sen i 12 kapitlet. För att jag inte ska förhäva mig över mina övermåttan höga uppenbarelser. Ja. För att inte köttet på nytt ska ta över i mitt liv. Måste jag hela tiden råka ut för svårigheter som kan synas vara övermäktiga fast de inte är. Jag måste acceptera detta för att också kunna betjäna församlingarna med kraftgärning. Alltså har vi urskilt tre orsaker till att vi kallar att dela Kristi lidande. Vår trovärdighet både inför Gud och inför andevärlden, den onda andevärlden. Det är det ena. Det andra är att människorna ska se att det är Gud som fungerar. Det är nummer två. Nummer tre är att jag själv ska se att det är Gud som fungerar. Och det är ju jätteviktigt. För även om alla andra ser att det är Gud som fungerar och jag själv går omkring och tror att det är jag som fungerar, så är ju hela spelet förlorat. Men sen kommer, vad ska vi säga, skäl nummer fyra. Och det är, höll jag på att säga, nästan den intressantaste grejen av allt sammanhang. Vi ska gå och titta i Uppenbarelseboken och börja läsa i 13 kapitlet. Och det räcker nästan att vi läser den 7 versen, Uppenbarelseboken 13:7. Där står det om vilddjuret Antikrist och hans härjningar i den yttersta tiden. Det står så här. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. Antikrist ska övervinna församlingen. Men det var väl inte bra. Vi skulle väl ha övervinnande tro. Detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Och av vem får Antikrist den makten? Att övervinna Guds församling. Får han den av djävulen? Är då djävulen starkare än Gud? Eller av vem får Antikrist den makten? Och vad ska det här tjäna till? Det finns många intressanta verser i Bibeln. Här måste vi påminna oss vad Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 1. Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Det är 25 versen om jag inte minns fel. Och vad betyder nu detta? Det måste naturligtvis vara av Gud som antikrist får den här makten. Precis som Jesus säger till Pilatus, du hade alls ingen makt över mig om den icke vore dig given ovanifrån. Du hade alls ingen makt över mig om den icke vore dig given ovanifrån. Och här möter vi alltså en lidande församling. En församling som lider förföljelse och där förföljaren antikrist ser ut att vinna väldiga segrar. Men för att vi ska få perspektivet helt klart för oss måste vi läsa i Uppenbarelseboken 12. De välkända orden mitt i kapitlet som vi brukar läsa någonstans runt onsdagen. 7-12 verserna. Och en strid uppstod i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stridde mot dem. Men de förmådde inte mot dem. Och i himlen fanns nu inte mer någon plats för dem. Och den stora draken, den gamle ormen, blev nedkastad. Han som kallas djävul och satan och som förvillar hela världen. Han blev nedkastad till jorden och hans änglar kastades ned jämte honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans mors. Ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom i kraft av lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord. De älskade icke så sitt liv att de drog sig undan döden. Glädjens för den skull ni himlar och ni som bor i den. Men ve dig du jord och dig du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att den tid han har kvar är kort. Här har vi några som övervann djävulen. Vilka var det som övervann djävulen? Ja, det var inte i första hand Mikael och hans änglar utan det var våra bröder. Och hur gjorde de det då? Jo, genom lammets blod. Genom sitt vittnesbörd, och nu kommer ihåg vad vittnesbörd var, att det är alltså att på något sätt demonstrera Guds riket i denna värld. Och därigenom att de inte älskade sitt liv så att de drog sig undan död. Lammets blod. Ja, där i lammets blod vi blir gjorda rättfärdiga. Och den rättfärdighetsrustningen måste vi ha för att kunna på något sätt bekämpa djävulen, förstås. Och sedan står det talat om vittnesbördet. Och det är naturligtvis detta att församlingen i den yttersta tiden verkligen klart står för sin tro, vad det än må kosta. Man vittnar om den, både med kraftgärningar, med hela sitt liv och med sin muns vittnesbörd. Allt sammans hänger ihop. Ni ska få kraft och bli mina vittnen. Allt detta leder till att många blir dödade för sin tros skull. Och då finns det ett begrepp som vi möter i Gamla testamentet. Vi kan möta det också lite indirekt i Nya testamentet. Och det är begreppet blodskuld. Vi kan lyssna till vad vännen Judas säger. Matteus 27. När han har förrått Jesus. Därför det finns en stadga i Gamla testamentet om att den som utgjuter en rättfärdig mans blod kommer under en dom som inte kan tas tillbaka. Ett tillstånd som kallas för blodskuld. Matteus 27 från början. Men när det hade blivit morgon fattade alla överste prästerna och folkets äldste det beslutet angående Jesus att de skulle döda honom, och de lät binda honom och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus landshövding. När då Judas som hade förrått honom såg att han var dömd, ångrade han sig och bar de 30 silverpenningarna tillbaka till överste prästerna och de äldste och sa: jag har syndat där genom att jag har förrått oskyldigt blod. Men de svarade: vad kommer det oss vid? Du får själv svara därför. Då kastade han silverpenningarna i templet och gick sin väg. Sedan gick han bort och hängde sig. Plötsligt förstod Judas att han hade förrått oskyldigt blod. Och det är något alldeles speciellt. När alltså den rättfärdiggjorda människan blir förföljd eller dödad just för att han är rättfärdig, så faller det en oerhörd dom över förföljarna, både människor och andemakter. Det är det vi ser i Uppenbarelseboken 12. Det faller en sådan dom att änglarna plötsligt kan rensa rent i himlen och kasta ut både djävulen och hans demon. Varför det? Jo, därför att de tillsammans med onda människor hade burit hand på rättfärdiga människor. Och det ger Guds rättvisa en chans att sopa rent och kasta ut hela diket. För det är så här. Gud har en plan för hela världshistorien. Vi kallar det för en frälsningsplan när vi brukar tala om det här. Och tiden går mot sin avslutning. Och vi skulle naturligtvis önska att vi kunde lösa ondskans problem genom att alla människor omvände sig och blev kristna. Och så fick vi kasta ut alla demoner ur alla människor. Och sen så var sagan slut. Jesus säger: det kommer inte att fungera på det viset. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och få är det som finner den. Därför kommer skapelsens problem aldrig att kunna lösas på det viset. Det kommer alltid att finnas onda människor som leder ondskan in i skapelsen, så att skapelsen fortsätter att sucka och våndas. Det kallade att gå ut och lösgöra människor en och en. Och när vi gör det så löser vi den människans problem. Men vi kan inte lösa skapelsens problem på den vägen, eftersom inte alla kommer att omvändas. När vi alltså går ut och för enstaka människor till tro, enskilda människor till tro, och löser dem ifrån ondskans andemakter och så vidare, så kan vi tala om ett individuellt övervinnande eller ett kortsiktigt övervinnande av ondskan i världen. Men det behövs ett långsiktigt globalt övervinnande. Och den segern måste vinnas med andra medel än med, vad ska vi säga, förkunnelse och auktoritet. För du kan utöva auktoritet i en människas liv så att han blir ren ifrån andemakter. Men vi kan inte ta auktoritet över alla demoner och djävulen och hela köret och liksom kasta ut dem ur skapelsen. Vi kan inte lösa det långsiktiga problemet med auktoritet. Utan med auktoritet kan vi lösa den enskilda människans situation. Men den globala situationen löses med andra medel. När Jesus gick här på jorden, han utövade auktoritet över andemakter. Men den seger han vann, som liksom fick en allt omfattande innebörd. Det var inte att han tog auktoritet över andemakter, utan det var att han gav sitt liv. När vi på samma sätt låter oss förföljas, smädas, motarbetas, hackas på, torteras eller dödas för rättfärdighetens skull, där vi är ledda fram av Herren själv, så kommer vi att vinna en enorm seger. Därför att över dem som på det sättet förföljer oss kommer det att vila en oerhörd dom. Och det långsiktiga problemet kommer till sist att lösas. Inte genom att alla omvänder sig, utan genom att det faller en slutlig dom. En åtskillnad mellan de som vill tillhöra Guds rike och de som inte vill. Det långsiktiga problemet ska lösas genom åtskillnad, där det kortsiktiga ska lösas genom att man vinner människor in i Guds rike. Vi ska gå till, vidare till andra Thessalonikerbrevet 1. För att vi ska förstå detta, att den yttersta domen, den infaller inte en dag när Jesus tycker att nej, nu är jag trött på att sitta i himlen och åka tillbaka. Utan att allting som har skett fram till den dagen har liksom bara varit en förberedelse för hans återkomst. Och då ska liksom hela den juridiska situationen vara glasklar. Då ska det inte bli så här att man sitter och gnetar och nej, men den gången sa du det och den gången gjorde du detta, utan då ska hela särskillnaden redan vara färdig. Och då ska domen utskipas, den som får det hela att övergå i ett tillstånd av vila för den som vill ha den vilan tillsammans med här. Andra Thessalonikerbrevet 1, där det talas om den yttersta domen. Tredje versen. Vi är pliktiga att alltid tacka Gud för eder, kära bröder, så som tillbörligt är. Därför att er tro så mäktigt tillväxer och den kärlek ni har till varandra mer och mer förökas hos er alla och hos en var av eder. Därför kan vi själva i Guds församlingar berömma oss av eder i fråga om er ståndaktighet och er tro under alla era förföljelser och under de lidanden ni måste uthärda. Sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom blir rättvis. Så ska ni aktas värdiga Guds rike, för dess skull är det också som ni lider. Guds rättfärdighet kräver ju att det som vållar er lidande får lidande till vedergällning, men att ni som utstår lidanden får hugnad tillsammans med oss när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar i lågande eld och låter straffet drabba dem som inte känner Gud och dem som inte är vår Herre Jesu evangelium lydiga. Här förespeglar nu Paulus församling i Thessalonik att ja, ni får dela Kristi lidanden. Men detta är till för att yttersta domen ska kunna ske. De lidanden ni får bära för rättfärdighetens skull kommer att lägga en dom över de människor och över de andemakter som skapar lidandet i era liv. Och det här tycker jag visar en Gud som är rättvis. Därför att vi har så lätt för oss, som Ingemar Hedenius skrev i sin bok Helvetesläran, att han tyckte att Gud var en konstig Gud som bedriver åsiktsförföljelse. Att somliga som har en viss åsikt, de ska få vara med i paradis, men de andra ska få gnissla tänder i helvetets eld i evighetens evighet. Men det handlar inte alls om det. Gud är ingen Gud som bedriver åsiktsförföljelse, utan Gud är en Gud som skipar rättvisa. Och här ska det alltså finnas en rättvisa att skipa, det kommer att göra. Och här kommer vi nu in på någonting som är viktigt i själavården. För det här kan ju tyckas vara ganska långt bort ifrån all själavård. Men det finns så många människor som har förläst sig på den här domsscenen i Matteus 25 med början i 31 versen. Jag var hungrig, jag var sjuk, jag var naken, jag var i fängelse och så vidare. Och så är de lite ängsliga och så undrar de, är jag egentligen frälst? För de frågar så här, hur många glas vatten måste man gå med till en törstig för att det ska bli godkänt? Hur många fängelsebesök per tidsenhet måste man hinna med? Hur många människor måste man ha boende i sitt vardagsrum och så vidare? Alltså problemet är detta. 51 söndagar om året blir man frälst av nåd och den 52 av gärningar. Och på domsöndagen bryter vi effektivt ner alla nådespredikningar vi har haft dittills under året och sen börjar vi på ny kula igen. Se din konung kommer till. Och man blir schizofren av ett sånt budskap. Och det är väldigt många kristna som lider av den schizofrenin därför att vi har haft en eskatologi som är uppåt väggarna, om jag får säga det. Det Jesus säger är någonting helt annat än vad vi säger. Det talas här om att människorna ska delas upp. Eller som det står, vi kanske ska titta lite grann. Ta fram den här texten får vi se. Matteus 25 och 31. Men när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och inför honom ska församlas alla folk. För att man ska förstå det uttrycket måste man förstå judarna lite grann. För judarna, de skilde på folk och folk. Dels fanns det judar och sen fanns det gojim, det vill säga hedningar. Det fanns judar och så fanns det alla andra folk. Och vi får ju skilja mellan Guds folk och de folk som finns i denna värld. Läser man i Gamla testamentet så ska man finna att domen, den dom man väntade ifrån Gud, var alltid en dom över hedningarna. Gud skulle församla alla andra folk. Och du kan hålla ett finger här i Matteus 25. Så ska vi gå till Joels tredje kapitel. Därför den grekiska grundtexten har ju inte den skillnaden i språket. Ordet etnos som användes här om folk, det kan betyda folk i vilken mening som helst. Grekerna skiljer ju inte mellan judar och alla andra folk. Men vi kan se i Gamla testamentet att här handlar domen alltid om hedningarna. Joel 3 från början. Ty se, i de dagarna och på den tiden då jag åter upprättar Juda och Jerusalem, då ska jag samla tillhopa alla hedna folk och föra dem ned till Josafats dal, och där ska jag hålla dom över dem för mitt folks och min arvedels Israels skull, därför att de har försingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land. Ja, de har kastat lott om mitt folk. Gossarna har de givit såsom betalning åt skökor och flickorna har de sålt för vin som de har druckit upp. Här talas om en dom över alla andra folk. Och vad är det alla andra folk ska dömas för? Jo, de ska dömas för vad de har gjort mot Guds folk. För om vi går tillbaka till Matteus 25 och tittar nu. Så tror vi alltid att det står två grupper framför Jesus, fåren och getterna. Men det står tre grupper framför Jesus. Eller rättare sagt, det står två grupper framför och en vid sidan av. Det står fåren, där står getterna och så står det mina minsta bröder. För mina minsta bröder står varken bland fåren eller getterna. Utan de som är Jesu bröder, de har Gud till sin fader. Det är de som är födda på nytt. Och Jesus säger, det ni har gjort emot mina minsta bröder, de som står där borta och tittar på nu när jag skipar dom här. Det ni har gjort mot dem, det ska ni nu få svara för. För grundprincipen är den att vi är redan benådade. Och det innebär att vi ska inte dömas. Det är ingen vits att benåda folk om de sen ska upp i domstolen i alla fall. Vad är det för en konstig nåd? Och det är ju det som så många tycker när vi predikar nåd 51 söndagar och gärningar den 52. Och ingen människa vågar lita på en Gud som bär sig åt sådär. Fast vi säger det ofta inte så rent ut som jag gör. Du kan jämföra med hur det står i Johannes 5:24. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom utan har övergått från döden till liv. Den som hör mina ord och lever i tro, ett trohetsförhållande till mig, han kommer inte alls att hamna i domstolen. Utan de som ska dömas på den yttersta dagen, det är ju de som står under lagen. Och de som står under lagen ska givetvis dömas efter sina gärningar. Det blir ingen konsekvens annars i det hela. Och Gud är en konsekvent Gud. Hans tankar är högre än våra, men när han talar om sina tankar för oss så ska de gå och begripa. Annars kan vi inte älska Gud av allt förstånd, och det är min käpphäst överallt att vi ska kunna göra. Därför går den dom över våra liv nu, ja. Domen begynner på Guds hus, och den luttringseld som är upptänd ibland oss, som Petrus skriver i sitt första brev, 4:e kapitel, det är hela tiden en sållningsprocess som går genom Guds folk. Hur många som stannar kvar vid sin trofasthet mot Herren och hur många som väljer att avfalla. Den luttringsprocessen sker nu, men på den yttersta dagen är den avslutad. Och då kommer istället en domsprocess att gå över dem som då står under lagen. Medan vi står under nåden, Jesus pekar på oss och säger, vad helst ni har gjort mot den minsta av dessa, det har ni gjort mot mig. Därför att de är i Kristus. Vi är ett. Det här har ni gjort mot min fru. Det har ni gjort mot mig. Och i Matteus 25 står det ju talat om att han säger till fåren. Och fåren är ju alltså de som på ett eller annat sätt har tagit risken att välsigna Jesu minsta bröd. Jag menar, tänk på dem som härbärgerade judar i Hitler-Tyskland. De kanske inte hade en aning om vare sig Jesus eller Gud eller någonting. Men de gjorde vad deras samveten bjöd dem, som Paulus skriver i Romarbrevet 2. Och därför ska de likväl dömas rättfärdiga. Nu säger ju Jesus detta, att vi ska se hur det står. Kom ni, min faders välsignade, och tag i besittning det rike som är tillrätt åt eder. Och han kommer att säga till getterna, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden. Och detta är det slutliga uppfyllandet av det löfte som Gud en gång gav till Abraham. Första Mosebok 12:3. Den som välsignar dig ska jag välsigna, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Det är därför Jesus säger, se, jag skickar er som får in bland vargar. Det vet man ju vilken prognos det är på sådana, inte sant? Och man kan tycka, en sån konstig Gud som bär sig åt på det här sättet. Ja, men vi förstår att när vi utsättes för förföljelse, nöd, hunger, nakenhet, fara och svärd, då vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Martyrernas blod har alltid varit kyrkans bästa utsäde. Det här handlar inte bara om den yttersta domen, utan det handlar om att alltid när det ska göras kraftgärningar så måste det finnas någonting som banar väg i andevärlden. Någon måste ge sitt liv. Det här är vetekornets lag. Återigen. Jag tror att vi kan se hela väckelshistorien igenom. Människor vallfärdar idag till Korea och tycker, wow, en sån väckelse. Och så säger man, ja, det är för att de ber så mycket. Ja, det är det. Tack och lov. Nådens och bönens andar i verksamhet. Men varför är den det? Jo, därför att det är många som har gett sitt liv i Korea för sin tros skull. Men det talar vi inte så mycket om. Det har funnits ett rikligt utsedda av martyrer. Om du håller dig inom Europas gränser så finns det ju ingen plats där det är sån brakande väckelse som i Rumänien. Och heller ingen plats där det är sån förföljelse. Jag tror att den enda som bad en bön för Saulus från Tarsus, det var Stefanus. Herre, tillräkna den icke denna synd. Men han bad för sina förföljare. Och den främsta av dem alla. Över honom följde en sådan dom. Inte en förkastelsedom utan en rättfärdiggörelsedom. Men han gick rakt på en bergvägg så att säga. För det small till ordentligt. Och sen fick han omvända sig vad som han ville eller inte. Varför det? Därför att det var sån kraft i Stefanus bön. Ja, men det var ju bara fattiga 5, 6, 7, 8 små ord. Ja, visst. Men hans eget rättfärdiga blod fanns med. Hans eget martyrium. Och därför så måste vi förstå att detta är ett perspektiv vi måste växa in i. För att verkligen få se Guds kraft flöda idag. När Maria stöter på Jesus på bröllopet i Kana. Hon säger det att de har inget vin. Underförstått, det kan väl du fixa. Jag minns ju så väl vad ängeln sa när vi bebådelsen och vad herdarna sa och allt det här. Så det klarar väl du? Så säger Jesus, låt mig vara moder. Min stund är ännu icke kommit. Vad då för en stund? Mitt lidande. Han relaterar hela tiden sina kraftgärningar till sitt kommande lidande. Och när han andra gången kallar Petrus så säger han också att du ska bli förd dit du inte vill, som det står i slutet på Johannes 21. Därmed gav han till känna med vilken sorts död Petrus skulle förhärliga Gud. Och här finns också en viktig del, en viktig förutsättning för det kraftflöde som sen kommer i Petrus liv. Han har nu vandrat med Herren så pass länge att nu är han redo att gå hela vägen. Och här kommer också vittnesbördets ande med kraften. Och när lidandet kommer så säger Petrus, jag är glad att jag har aktats värdig att lida för det namnets skull. Låt oss sluta det här avsnittet med att bara titta lite grann i Uppenbarelseboken 6. Där vi ska läsa verserna 9-11. Och när det bröt det femte inseglet såg jag under altaret de människors själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull som de hade. Och de ropade med hög röst och sade, hur länge du helig och sannfärdiga herre ska du dröja att hålla dom och att utkräva vårt blod av jordens inbyggare? Och åt var och en av dem gavs en vit fotsid klädnad och den blev tillsagt att i ännu en liten tid skulle giva sig till ro till dess jämväl skaran av deras medtjänare och bröder som skulle bli dräpta lika som de själva hade blivit fulltaliga. Vad är det vi väntar på? Jo, vi väntar på att domsskälen för den yttersta domen ska bli klara. Antalet martyrer ska bli fullt. Då behöver vi inte vänta längre med dom. Då kommer Herren tillbaka. Då kommer han att utkräva de rättfärdiga martyrernas blod. Av de onda andemakterna och av de onda människorna. Då kommer han att skipa en fullkomlig och rättvis dom. Men vi har redan övergått från döden till livet. Vi är redan benådade. Och om vi står kvar i tron gentemot honom så faller vi inte under någon dom. Nåden gäller också på domsöndagen. Tack och lov.